Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. De svenska kärnkraftsreaktorerna har hittills producerat cirka 7000 ton högaktivt avfall och produktionen fortsätter. Men inte någonstans i hela världen är avfallsfrågan helt löst. I Sverige menar reaktorägarnas gemensamma bolag SKB, Svensk Kärnbränslehantering, att de har en säker lösning. Den kallas KBS-3. Bolaget väntar nu bara på regeringens tillstånd att ta den i bruk. Men det finns fortfarande kritiker som menar att metoden inte alls är säker. Johan Svan, kanslichef på MKG, miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, beskriver hur det är tänkt att KBS-3 ska fungera.
Ja, tanken är att man ska gå ner i berget ungefär 500 meter. Och där så gräver man ut långa tunnlar. Och på botten av tunnlarna så gör man hål. Och de hålen är ungefär 5-6 meter djupa. Och i de hålen ska det stoppas då kapslar. Där man har kapslat in det använda kärnbränslet. Och det är kopparkapslar, ungefär 5 cm tjocka kapslar. Och så finns det en gjutjärnsinsats där man stoppar bränsleelementen. Och så svetsar man igen det här. Och sen stoppar man ner det, tänkte man ska stoppa ner det i de här hålen. Och runt om kopparn så sätter man också lera. En speciell lera som heter bentonitlera. Som då ska skydda kopparn ifrån omgivande vatten. Och så fyller man även igen alla tunnlar och allting med också med lera. Så att det blir sån här bentonitlera. Och leran ska svälla då när det kommer in vatten, grundvatten ifrån berget. Och då ska det på något sätt täta till alltihopa. Och så ska kopparytan vara skyddad mot vattnet runt omkring. Som skulle kunna frätta på kopparn.
Vad är problemet med det här då? Det låter väl som en ganska bra lösning?
Ja, det låter som en bra lösning. Och teoretiskt då i slutet på 70-talet, början på 80-talet, så tänkte man sig att koppar är som guld när man stoppar ner det i berget. Och det beror på att det inte finns någon syre där nere. Om man tänker sig koppartak, då ser man ju att de blir gröna och ärgar. Liksom. Alltså att även om de håller i 100 år och sådär, koppartak, så är det ändå så att de reagerar med syre till luften. Men när man stoppar ner någonting i marken, man behöver inte gå så långt ner egentligen, för rötterna på växter kan ju dö av syrebrist också om man får fel egenskaper i jorden. Men på de här djupen då så ska det inte finnas någon syre. Och vad man också förstått är att när man stänger till ett sånt här förvar, alltså man stoppar ner leran och så stänger man till det, då tar syret snabbt slut. Och det låter ju jättebra, för att då skulle ju det vara som guld då. Det skulle inte vara något problem. Sen har man då lärt sig lite om att bakterierna kan ge problem med svavel. Och svavel kan påverka kopparn. Och då är ju leran bra, för att den kan hindra så att säga, att det kommer in vatten med svavel i till kopparytan. Men det största problemet, och det var det som hände 2007, då var det forskare på KTH som gick ut och publicerade vetenskapliga artiklar där man berättade att man hade upptäckt att vatten angriper kopparytan. Och det betyder alltså att man har ju då väte och syre i vatten. Och det betyder alltså att vattenmolekylen kan spjälkas under vissa omständigheter mot kopparytan. Och då har du syre, det som man inte skulle få ha. Och det betyder att kopparn ärgar eller korroderar även i slutförvaret. Och det där har blivit en jättekontrovers, en vetenskaplig kontrovers.
Men är det därför som regeringen tvekar också?
Ja, den här frågan har ju funnits hela tiden då, sedan då 2007 framåt. Och när SKB lämnade in ansökan om att få bygga slutförvaret 2011, då påpekade ju vi det här problemet, och de här KTH-forskarna var också inne och skrev yttranden till domstolen och myndigheten på den tiden. Sen hade vi då Ja, till slut så blir den här ansökan ändå kungjord. Och då sa domstolen att man hoppades att det kanske kom fram mer information som skulle kunna göra att det här, den här kontroversen skulle lösas innan det blev huvudförhandling. Huvudförhandlingen kom 2017 och fortfarande då i domstolens huvudförhandling så höll vi på flera extra dagar och pratade kopparkorrosion med SKB och SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten och de här korrosionsforskarna. Och det ledde alltså fram till att miljödomstolen 2018 på våren i januari 2018 sa att de rekommenderade regeringen att säga nej till slutförvaret om inte man kunde lösa den här frågan om kopparkorrosion eller få klarhet i den.
Men var står vi idag då?
Ja, var står vi idag? Regeringen har alltså frågan på sitt bord. Alltså regeringen, det är alltid så att ett slutkärnbränsleförvar eller ett förvar för kärnavfall är en regeringsfråga. Det står det i miljöbalken. Så därför så måste regeringen som ger tillåtlighet eller inte. Så nu har alltså då regeringen sedan 2018, då i början på 2018, utrett frågan och också frågat då SKB igen vad de tycker om det här. Och SKB har då kompletterat april 2019 med lite mera information. Egentligen exakt samma information kan man säga. Det var inte något nytt egentligen i det. Men man menar också, de menar alltså bolaget att domstolen inte förstod. Och det var därför de sa det här så att säga. Men vår uppfattning är att domstolen mycket väl förstod att det kunde finnas problem.
Men kan man tro att regeringen skulle gå emot miljödomstolen?
Alltså det skulle man kanske inte tro. Men problemet är att Strålsäkerhetsmyndigheten håller med SKB. Så att den myndighet som ska vara de som regeringen ska rådgöra med, de tycker att de här frågeställningarna om kopparkorrosion kanske inte är så farliga så att man skulle kunna ge tillstånd för slutförvaret. Och då har ju regeringen ett problem eftersom de måste i så fall gå emot sin egen myndighet. Och det är inte lätt för regeringen att göra.
Så var tror du att det landar?
Ja... Man kan ju prata med myndigheten, och det har vi gjort genom åren. Och myndigheten har även haft de här KTH-forskarna som experter åt dem. Då, och så. Men som det ser ut nu så tycker myndigheten att det här inte är ett problem med kopparkorrosion. Däremot så har det hänt något spännande sista året. Och det är det att det har inte funnits någon riktigt bra försök om koppar och lera i en slutförvarsmiljö genom åren. Och det kan man ju undra varför. Och tittar man på det nu i efterhand så är det rätt uppenbart för mig att det beror på att man inte vill riskera att upptäcka problem. Det är så illa, liksom, tror jag, vetenskapligt sett från industrins sida. Men man gjorde ett försök i det som heter Espe-laboratoriet. Det är alltså ett berglaboratorium nere under Oskarshamns kärnkraftverk.
Ja, det är Espe-laboratoriet.
Ja. Det heter så. Och det är alltså, där har man, där 2000 ungefär, stoppar man ner, totalt sett stoppades ner 7 stycken instrumentpaket, alltså försökspaket med koppar och lera. Och de är rätt stora, det är alltså 4 meter långa kopparrör. Och så finns det lite kopparbitar också i, och så lera runt omkring. Och det är inte samma storlek som själva kopparkapslarna, men det är alltså liksom ett miniatyrformat med koppar och lera. Och det är ett hyfsat bra försök. Därför att där har man då det här med syrefriheten och sådär, kommer rätt snabbt. Och när man tog upp ett paket, man tog upp först 3 paket rätt kort tid för att man vill ha 1 års försök. Sen tog man upp ett paket 2006, och det var då ett 5-årsförsök. Och där såg man oväntat mycket kopparkorrosion, kan man säga. Och det redovisar man på ett väldigt dåligt sätt. Och sen dess har vi försökt att få upp nästa paket. Alltså sedan 2006-2009.
Men de här resultaten måste väl ändå komma till Strålsäkerhetsmyndigheten och i sin tur till regeringen?
Ja.
Eller hur?
Men då säger SKB att hela tiden under de här 5 åren så har det varit syre i systemet. Alltså det har inte varit syrgasfritt, vilket för oss är osannolikt. Men det spännande är då att det finns ju fler. Det fanns 3 stycken paket till. Och vi har tjatat på SKB att de ska ta upp dem, och de har bara sagt nej, vi vill inte, det är inte viktigt och sådär. Men nu har de tagit upp paket,
Allihopa?
Nej, två av de här tre. Det finns ett paket kvar. Och det var tänkt att de skulle tas upp då efter 5 och 10 år, de här paketen. Men alltså, nu är det alltså 20 år har gått. Men nu tog de upp förra hösten 2 paket. Och då har vi ett väldigt spännande läge där om det här redovisas ordentligt så kan vi se hur mycket korrosion som har skett. Och vi menar att all korrosion som har skett i princip är syrgasfri. Och har det skett mycket korrosion syrgas, utan syrgas, alltså, så måste det vara någonting, förmodligen då vatten som har reagerat. Och då ska inte det här förvaret få tillåtlighet. Och där har regeringen någonting att gå på. Men det gäller att SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, också uppfattar det som vi gör. Annars blir det svårt för regeringen fortfarande, tror jag.
Men om man då säger att de ser att det här kommer inte funka, kopparkapslarna kommer att rosta, det kommer inte hålla så länge som det är tänkt. Mm. Finns det då överhuvudtaget något alternativ? För det, vad jag förstår, så är det väl inte någon i hela världen som har hittat på någon lösning på det här ännu?
Nej. Man kan ju fundera på vad de gör på andra ställen i världen.
Ja, och det är mycket. Många kärnkraftsländer.
Ja, det är många länder. Och många tittar på Sverige. Alltså Finland till exempel. De genomför nästan KBS-metoden. Alltså med det här med kopparkapslarna nu. De håller på att förbereda för att börja deponera kapslar redan om några år. Kanada, Storbritannien, andra länder vill också göra samma sak. Japan, Korea. De tittar alltså på Sverige nu. När vi lyckas med att göra det här slutförvaret, då kan de göra samma sak. Sen är det andra länder som har valt andra metoder, och det är att använda lera istället, att stoppa ner det i lerformationer, alltså geologiska formationer, och det är Frankrike och Schweiz bland annat då. Och så är det många länder som inte vet vad de ska göra. USA är intressanta här, för att det fanns redan på 80-talet då, tidigare, en tanke om att man skulle kunna använda djupa borrhål istället.
Ännu djupare än i Forsmark alltså?
Ja, om Forsmark är 500 meter så handlar det här om att gå ner 5 kilometer i hål. Borra 5 kilometer djupt. 5000 meter ner istället. 10 gånger så mycket långt. Och då deponera själva avfallet mellan 2 och 3 kilometer djup. Alltså man skulle ha 3 kilometer ner till avfallet, och så lägger man ner det då under dessa 2 kilometrarna. Och där har då alltid funnits med i bakgrunden. Men inget land har valt det här som första alternativ. Och därmed så är det svårt, eftersom det kräver att något land verkligen ändrar sig och vill pröva något nytt. Och det har man inte gjort i Sverige eller i Frankrike och så vidare. Man har ju sina system. Men USA hade en tanke om att lägga avfallet i Nevada, i öknen utanför Las Vegas. I Yucca Mountain, som det hette, det här projektet.
Men då ska det ligga inne i berget?
Ja, eller? Berget där, men öknen skulle ju vara torr liksom då, va? Och därför skulle det kunna fungera, tänkte då amerikanerna. Det gillar inte då de som bor i Nevada. Och framförallt inte de som bor i Las Vegas, eller de som håller på med kasinos i Las Vegas. De vill inte ha någon kärnavfall i Nevada. Och därför så blev det stoppat, det här projektet.
Ja, du menar att vi skulle också kunna ha i typ Forsmark 5 kilometer ner istället för 500.
Man kanske inte lägger...
Kan det vara lösningen då?
Ja, jag skulle tro att det skulle kunna vara det, lösningen. Men det är värt att undersöka i alla fall. Det måste naturligtvis vara väldigt säkert. Alltså allting måste ju vara säkert. Men det är värt att undersöka det alternativet i alla fall, tycker jag.
Hur lång tid tycker du att de har på sig?
Du menar hur lång tid innan vi måste göra någonting?
Ja.
Alltså det där är svårt. Flera länder i världen håller just nu på att säga att vi gör ingenting. Alltså till exempel Holland eller Nederländerna. De har bara satt sitt avfall då i ett hus och väntar 100 år på att göra någonting, kan man säga. Så att det går att vänta. Men frågan är om det är ansvarsfullt liksom att vänta. Alltså, man bör kanske ändå ta hand om avfallet, det som vi har skapat. Men samtidigt måste det göras på ett sätt som är bra. Vi kan inte bara skynda oss på och göra någonting dåligt. Utan vi måste så att säga halvskynda oss på och göra någonting bra, kan man säga. Det tycker jag är en möjlig väg framåt i så fall. Och då tror jag att borrhålen skulle kunna bli någonting. Inte kanske bara i Sverige, utan i många andra länder också. Och det skulle ta många år att få fram dem, naturligtvis då.